Dagens evangelium läser vi från Lukas 21, verserna 25-36. Jesus säger, tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er. Lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, så förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när detta sker att Guds rike är nära. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt, så inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Amen. Andra söndagen i advent möter oss med temat Guds rike är nära. Vad ska vi då likna Guds rike vid? Guds rike är kanske som filmen jag såg igår kväll. Harriet. Berättelsen om Harriet Tubman, frihetskämpen som räddade hundratals människor från slaveri genom den så kallade underjordiska järnvägen. Ett nätverk som hjälpte slavar att fly från syd till nordstaterna i USA. När plantage och slavägaren Gideon bestämde sig för att sälja Harriet, så valde hon med livet som insats istället att fly. Och filmen följer hennes resa från söder upp till Pennsylvania i norr, där hon kommer i kontakt med den här rörelsen. Harriet nöjer sig inte med friheten för sin egen skull. Snart blir hon en av de modigaste konduktörerna i nätverket. Hon lyckas hjälpa hundratals människor att fly från slaveriet utan att själv bli tillfångatagen eller förlora någon av passagerarna. Folk kallade henne för Moses. Slaveriet var fortfarande inte upphävt, men något hade börjat. Människor återfick sin frihet som tidigare hade varit slavar. Och detta blev en del i det som ledde till slaveriets totala upphävande i USA 1863. Guds rike är som när en slav blir fri. När Markus skriver sitt evangelium, så är det första som Jesus säger där: tiden är inne. Guds rike är nära. Guds rike, det var det som Jesus talade mest om av allting som han talade om när han gick här på jorden. Vad är då Guds rike? Ja, kanske vi förstår det lite mer om vi vet bakgrunden i Gamla testamentet. Där talas det om Guds rike som ett herradöme där Gud skulle vara kung. Det handlar inte om så mycket en geografisk storhet, som att Gud gör sin vilja gällande och emottar den av folket. Och hela Israels historia är som en brokig illustration av det här grundmotivet. Gud vill förverkliga sin vilja i och genom sitt folk, men också till alla folk. Men i en ständig växling så bryter sig det här i lydnad och olydnad, i gensvar mot avfall, i välsignelse och dom. Erfarenheten visar att Guds vilja ständigt på nytt kommer till korta i de historiska konstellationerna. Men också parallellt med detta så växer ett hopp fram. Att Gud en dag ska upprätta sitt rike. Sända en kung och förverkliga vad Gud vill. Messias hoppet börjar att slå rot. Profeterna profeterar. Och detta hopp bär människor i lidande och förtryck. En dag kommer befriaren, räddaren, frälsaren. Då ska Guds rike bli verklighet. Drömmen om Eden ska åter bli sann. Det var det hoppet som det judiska folket hade. Och inte minst sedan man hamnat i ockupation under romarriket. Messias längtan växte allt mer. Så trädde Jesus fram och förkunnar. Tiden är inne. Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Utifrån sin programförklaring i synagogan i Nasaret så har han sagt: Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren valt. Det är tydligt att Jesus talar om ett befrielseuppdrag. Han är befriaren, inte härskaren. Och därför slutar han läsa mitt i en mening ifrån Jesaja 61. Där fortsättningen lyder: och en hämndens dag ifrån Gud. Men den delen läser inte Jesus. Han har inte kommit för att hämnas. Han har kommit för att befria. Guds rike är nära, säger Jesus. Och det här verbet vara nära kan betyda flera saker. Att närma sig, att vara nära eller att vara närvarande. Av sammanhanget så förstår vi att Guds rike har brutit in i den värld vi lever i. Riket är närvarande i och med Jesus. Det är han som är grundläggande av riket. Det har kommit så nära att människor kan stiga in i det. När Jesus sände ut sina lärjungar så säger han till dem: bota de sjuka som finns där. Och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Att Jesus botar sjuka är ett tecken på att riket är nära. Att det närvarande framgår också av att Guds fiende får ge vika. Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Jesus är den starkare. Han bryter fiendens makt. Han blir befriarens herre. Och det är inte maktmotivet som står i centrum, utan tjänandet och en ny gemenskap. Guds rike innebär en återställelse till den miljö som var tänkt från människan från början. Guds rike är ett befriat område som människan bjuds att stiga in i på nytt. Vi förstår att Guds rike inte är en plats, utan kanske mer ett tillstånd. Ett befrielsens nåderike. Där en kommande tillvarons krafter gäller. När Johannes döparen hade fängslats så grips han av tvivel. Och skickar sina lärjungar till Jesus för att fråga om han verkligen är befriaren som ska komma. Och Jesus svarar: säg till Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp. Och fattiga får ett glädjebud. Alla dessa gåvor hade profeterna talat om i det gamla förbundet. Det skulle komma i den messianska tiden. Nu har rikets välsignelse redan kommit. Jesus beskriver det en gång som ett bröllop. Bröllopet som står för fest och glädje. Brudgummen som redan har kommit, och därför har bröllopsfesten redan börjat. Men vi möter ingen som säger att festen är påkostad och lyxig. Riket kommer på samma sätt som Jesus. Enkelt, nästan odramatiskt. I Lukas 17 säger han: riket är mitt ibland er. Och det är som det inte kännetecknas av någon yttre prakt. Utan att vi blir som barn kan vi inte komma in i riket. Ja, det är som vi måste födas på nytt för att komma in. Jesus säger till den lärde Nikodemos: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Här räcker det inte med mänskliga prestationer och kvalifikationer. Porten är trång. Och därför måste man ställa ifrån sig de egna prestationernas resväskor. Det är ett rike av nåd, gratis. Riket kommer inte som man kan se det utifrån, utan nästan mer inifrån eller underifrån. Det är som ett litet frö som läggs i jorden, vars skal bindligt talat dör. Men livet finns där inne inkapslat i kärnan, som rotar sig neråt och sakta växer uppåt. Det tränger igenom jordskorpan, växer och bär sin frukt. Jesus bjuder människor att stiga in i det här riket. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade gena sina nät och följde honom. I sin inbjudan till de här ungdomarna så ger Jesus dem ett oerhört förtroende. Och de svarar med samma mynt. De får förtroende för den här rabbinen också. De lämnar sina båtar, sitt arbete och hemvanda och börjar att leva tillsammans med honom. Ett nytt förtroende börjar. Det är som himmel och jord på nytt möts. Och Guds rike vandrar vidare till nästa by. Lärjungarna levde redan i rikets verklighet, men skulle behöva ytterligare 3 år av reflektion och upptäckter. Inbjudan var enkel. Följ mig, sa han. Det handlar om att vara tillsammans. Det var inte bara något för några filosofiskt skolade eller folk med djupa religiösa anlag. Inbjudan gällde alla. Och efter att Jesus kallat de där första lärjungarna så kommer han till tullstationen där en man som heter Matteus sitter. Och samma inbjudan får också Matteus. En föraktad tullindrivare. Och Matteus reser sig från tullbordet och stiger in i riket också. Och jag undrar vad Andreas och Petrus verkligen tänkte. På kvällen följer en stor fest hemma hos Matteus. Omgivna av fler tullindrivare, prostituerade. De som levde på samhällets skuggsida. Så börjar det nya riket att träda fram i än mer skarpare konturer. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka, säger han. Helande och läkande, upprättande av relationer, börjar att ta fart. Och det är som det aktiveras inifrån i mötet med denna märkliga man. I det riket finns inget förbehåll om vem som är värdig. Alla bjuds in, oavsett yttre kvalifikationer. Det är tydligen inifrån som det börjar och fortsätter att växa utåt. Och genom hela sin förkunnelse och sina handlingar, sitt liv, sin död och sin uppståndelse, så föregriper Jesus detta rike redan nu i tiden. Det som profeterna hade sagt att Messias skulle göra i den yttersta tiden gör Jesus redan idag. Han lever fullt ut av närheten av detta rike. En tysk teolog, Wolfhard Pannenberg, han har sagt: förutsättningen för att man ska veta något om historiens mening är att man vet något om dess slut. Och här kommer Jesu uppståndelse in i bilden. För i det ligger just ett föregripande om vad slutet är. Slutet är inte död, utan liv. Det vill säga, utifrån slutet får hela historien sin mening. Guds rike har brutit in med Jesus. Och samtidigt är det någonting som kommer. Gud är inte en Gud där långt borta, som vi måste kämpa oss till för att nå. Gud är den som kommer emot oss ifrån framtiden. Och därmed så blir inte framtiden någonting som vi planerar utifrån nuet. Utan tvärtom så föregrips framtidens konsekvenser in i nuet. Framtiden kastar sitt ljus in i nuet till oss idag. Det rike som Jesus kom med är ett rike som ska fullbordas vid hans ankomst på nytt. Nu kan det anas. Det visar sig vid vissa tillfällen. För den som har ögon visade sig oftare än väntat. Varje gång ett träd knoppas är det ett tecken. En gång ska det komma i sin fullhet. Och i den väntan så gäller orden om att vaka. Inte hemfalla åt trötthet eller uppgivenhet. Inte låta livets bekymmer ta överhanden. Att bevara hoppet är det viktigaste. Det är förändringens, förnyelsens och livets rike. Det är också mötet med framtiden. Drömmarna, visionerna, både som närvarande och kommande. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få det andra också. Amen.